Hej och välkomna till avsnitt 1001 av amerikanska nyhetsanalyser med mig Ronny Berggren och till del 74 i min serie om USAs presidentval 2020. En serie som kan stödjas på swishnummer 070 30 28 95 0. Året är nu 2020 och USAs presidentval går in i sin nästan ett års långa slutspurt. Här uppdaterar jag om det senaste. Varmt välkomna. Ja, dagens datum är den 4 januari 2020 och det här är årets första podcastavsnitt. Och jag tar tillfället i akt att påminna om att det idag är ungefär exakt ett år sedan som första delen i min serie om USA-valet 2020 släpptes. Delen släpptes den 3 januari 2019 och ja, det kan vara värt att påminna om det, därför att nu är det så här att vi har kört igång nu på allvar med primärvalet. Om ungefär en månad, den 3 februari, så inleder Iowa allt med sin caucus och sen kör igång på riktigt. Och inför det här året så är det, eller inför det här presidentvalet, så är det en del nya regler som gäller för demokraternas del. Nya regler som man satt upp efter det som hände 2016, när det varit väldigt mycket kritik från Bernie Sanders sida bland annat mot de demokratiska spelreglerna. Så att man har ändrat ganska mycket nu, och i del 1 i min serie om presidentvalet, den som släpptes för ett år sedan, där går jag igenom de nya regler som gäller. Så att ni som vill bli snabbt insatta, er tips är om att gå in på amerikanska nyhetsanalysers poddarkiv och lyssna på del 1 igen, eller lyssna på den om ni inte har hört den förut, för då går jag igenom vilka nya regler som gäller nu i år och som kommer att börja sättas i verket, sjösättas så fort primärvalet kommer igång om en månad. Så att lyssna gärna på det avsnittet. För er som inte orkar bläddra i arkivet, så kommer jag att släppa ett uppdaterat avsnitt om de nya reglerna, kanske imorgon eller så, men kan ni inte vänta så lyssna på del 1 gärna. Med det sagt så går vi in på det som hänt med kandidaterna sen senast. Nyårsafton var ju den 31 december och några av kandidaterna hade en del offentliga tillställningar. Elizabeth Warren, hon var hemma i Massachusetts och hon hade en tillställning i Boston, faktiskt i en kyrka som var känd för att ha anordnat Boston Tea Party år 1773, alltså några år före den amerikanska frihetsrevolutionen, och då fanns man där och organiserade sig mot britterna. Och Elizabeth Warren, hon talade där inför sina anhängare och höll ett slags pep-talk inför dem, och ja, hon kör ju på nu i sin fight, och jag kommer att komma in på henne lite mer om henne lite senare i det här avsnittet. Bernie Sanders, han är i Iowa och han höll en tillställning där i Des Moines i Iowa. Cory Booker, han är också i Iowa och även han höll en tillställning på nyårsafton där. Andrew Yang, han hade ett nyårsparty i New Hampshire. Och Amy Klobuchar, hon var också i New Hampshire, likadant Michael Bennett, som också höll en nyårsfest i New Hampshire. De andra toppkandidaterna, Pete Buttigieg och Joe Biden, de hade mig veteligen inga officiella eller offentliga tillställningar på nyårsafton, så att de firade i det privata. Men det var lite om nyårsafton. Den största saken dock som har hänt sedan mitt senaste avsnitt, det är att en av kandidaterna, nämligen Julian Castro från Texas, han har till slut hoppat av racet. Och jag berättade i förra avsnittet redan om att Julian Castro haft det svårt ekonomiskt, han har inte lyckats ta sig någonstans i opinionsmätningar, han har inte fått vara med på debatterna nu på ett tag, och ja, det har ju lutat åt det här hållet. Men i mitt förra avsnitt så berättade jag att han gjorde ett ganska desperat utspel. Han attackerade Iowa för att Iowa inte hade tillräckligt mycket diversitet, alltså det var en för vit delstat och inte tillräckligt många minoriteter, menade Julian Castro. Han menade lite tufft sådär att ja, minsann, våga säga sanningen. Och det var ett sätt att få uppmärksamhet och kanske på något sätt blåsa liv i hans ganska desperata kampanj. Och det var utan tvekan ett uttalande av desperation, men det har inte fungerat. Och i torsdag så släppte han en video, Julian Castro, där han sa att han har beslutat att och insett att vår tid helt enkelt inte är kommen, och att det är med tungt hjärta men ändå med tacksamhet som jag nu kommer att avsluta min kampanj för president. Det meddelade Julian Castro. Sen skrev han också och sa att han kommer att fortsätta kämpa såklart för de frågor som han brinner för, men det kommer inte att bli som presidentkandidat. Så att Julian Castro har hoppat av, och jag kan inte säga att jag sörjer honom. Många hade ju trott att han skulle vara en slags stjärna. Han var Barack Obamas bostadsminister och så, och han har immigrationsproblem, latino, och det spekulerades om att han skulle kanske till och med 2016 att kunna bli Hillary Clintons vicepresidentkandidat. Så vart det inte, men han fanns på hennes lista. Ja, det besannades inte och han fick inget stöd av Barack Obama i den här kampanjen och... Ja, man kan säga att Julian Castro, han vart utspelad av så många andra. Han hamnade väldigt tidigt i skuggan av Beto O'Rourke och sen så försökte han se på i somras med någon slags elak pik mot Joe Biden att du är gammal och du minns inte ens vad du själv säger när du debatterar. Det fungerade inte och ja, Julian Castro har helt enkelt inte lyft och ja, nu är han ute. Och vi får se vad, om han kommer på något sätt att dyka upp i något nytt sammanhang. Om han kan bli, hamna på en ny vicepresidentkandidatslista kanske. Eller något sånt. Vi får se. Men Julian Castro är borta i alla fall. Och det är en ganska stor nyhet. En annan person som kom in väldigt sent. Det var Deval Patrick från Massachusetts. Och han har, ja, han har inte fått vara med i någon debatt då såklart. Men han har börjat organisera sig på allvar. Och han har anställt många fler nu. Jag tror att 8 nya anställda i New Hampshire. Och ja, han kommer att fortsätta satsa på att försöka nå ut i New Hampshire, väldigt mycket Deval Patrick. En annan intressant sak, en riktigt intressant sak, det är insamlingarna det fjärde kvartalet för presidentkampanjerna. Det här görs ju varje kvartal när man går igenom då hur mycket som kandidaterna har fått in och den som verkligen har fått ett uppsving, det är Bernie Sanders. Bernie Sanders har fjärde kvartalet, sista kvartalet 2019 fått in hela $34.5 miljoner. Och det ska jämföras med de $25.3 miljoner han fick in det kvartalet, eller det tredje kvartalet dessförinnan då. Och det är alltså en ökning på ja, nästan $10 miljoner. Så att Bernie Sanders har fått ett uppsving. Och alla som har hängt med nu i höst, vi vet ju att sen Bernie Sanders gjorde den här stent hjärtoperationen så har han blivit mycket piggare, han är roligare, han framstår inte som en gammal surgubbe utan han är glad och han verkar må bra helt enkelt och trivas med det han gör. Och hans budskap har börjat hamras in. Och han har i kampen mellan honom och Elizabeth Warren om det demokratiska partiets vänsterkant så har han börjat befästa rollen väldigt tydligt Bernie Sanders som att det är han verkligen ändå som fortfarande leder vänsterkanten av det demokratiska partiet. Och jag ska berätta lite mer om Bernie Sanders lite senare. Men $34.5 miljoner har fått in och det gör att han är den som har samlat in mest av kandidaterna i årslutet 2019. Tvåan då, det är Pete Buttigieg och han fick in $24.7 miljoner. Och det är en ökning faktiskt från de $19.2 miljoner som han fick in det tredje kvartalet. Och det är nästan i klass med när han fick in $25 miljoner i början av sin presidentkandidatskampanj. Trean då i intäkter, det är Joe Biden. Han har fått in $22.7 miljoner och det är ganska väsentligt därför att han fick i det tredje kvartalet bara in $15.7 miljoner. Så att nu har han gått upp med ungefär $7 miljoner. Och det visar att Biden är inte uträknad. Tidigare i höst så var det många, inklusive jag, som trodde att nu börjar han till slut dala Joe Biden. Och andra börjar liksom komma ikapp, Elizabeth Warren och sådär. Men det har ändrats. Joe Biden har återigen befäst rollen att han är frontrunnern. Och det visar sig också intäkterna. Elizabeth Warren då, hon fick in $17 miljoner det fjärde kvartalet. Och det kan jämföras med $24.6 miljoner det tredje kvartalet. Så att hon har gått ner en bit. Och ja, det är inte så förvånande. Följer man opinionssiffrorna så har ju de också gått ner nu framåt slutet av hösten. Så att ja, det följer opinionslogiken, hennes intäkter. En annan person då, det är Andrew Yang. Och han har fått in, jag sa nyss att Elizabeth Warren har fått in $17 miljoner. Andrew Yang har fått in $16.5 miljoner. Så att han har fått in alltså bara en $500,000 mindre än Elizabeth Warren och det är ju ett gigantiskt språng därför att det tredje kvartalet så fick Andrew Yang in $6.5 miljoner. Han har ökat med $10 miljoner kvartalet därefter så att det går upp för honom, alltså han har ju fått ett enormt uppsving Andrew Yang och av de små kandidaterna så är det ingen snack om att han är den mest intressanta och spännande nu. Däremot en tråkig sak för honom är att han kommer med 90% säkerhet inte att få vara med i nästa debatt men jag återkommer till det om en stund. Men det var lite om intäkterna i alla fall. Och vi kan gå vidare. Donald Trump, det är ju personen som alla demokrater vill utmana, få möjligheten att utmana och såklart besegra. Michael Moore, dokumentärfilmaren, vänsterdokumentärfilmaren, han är ju såklart väldigt Trump-kritisk, men han har sagt att han tror nog att demokraterna är på väg att nominera ny Hillary Clinton. Michael Moore är på Bernie Sanders sida och står på den demokratiska vänsterkanten och han är rädd för att demokraterna kommer att nominera en moderat politiker som kanske då Joe Biden, och då kommer Donald Trump att vinna, menar Michael Moore. Om det är sant eller inte, det återstår att se, men Michael Moore är helt enkelt inte nöjd med att det finns så mycket moderata demokrater kvar, att de är så starka. Det är väl det som är hans budskap här, att om vi tar en riktigt radikal vänsterdemokrat, då vinner Donald Trump, är Michael Moores varning. Jag delar inte hans analys, men jag förstår varför han säger som han gör. Han stödjer Bernie Sanders och så. Joe Biden då, den moderata kandidaten, han har, ja, det har blivit en diskussion om vapen. Det finns ju väldigt många kandidater som pratar om vapen i det här racet, och de flesta demokrater är emot vapen. Peter O'Rourke, som har hoppat av nu, han var väldigt tydlig. Han ville med tvång köpa tillbaka USAs militär handelvapen från medborgarna. De skulle inte få behålla dem. Och han var en av de mest radikala. Men alla demokratiska kandidater är ju kritiska till USAs liberala vapenlagar. Men nu är det så här att det var en dödsskjutning i Texas, i en kyrka där för några dagar sedan. Och det var 2 stycken dog och 3 stycken blev skadade. Men gärningsmannen i fråga, han dog också. Och han dödades av en person i församlingen, i kyrkan, som hade ett vapen. Och man menar att den här personen som hade ett vapen, församlingsmedlemmen, räddade många andra. Så att det var bara några som dog och det var ingen stor massaker. Och Texas är en av de här delstaterna med mest liberala vapenlagar i hela USA. Och Joe Biden har nu fått kritik därför att tidigare i år, i september, då var Joe Biden nämligen kritisk till att man skulle få ha vapen i kyrkor och liknande saker. Och det var när Texas faktiskt fattade en lag, beslöt om att ja, ni ska få ha vapen i kyrkor och liknande. Då var Joe Biden kritisk, och nu har alltså människoliv räddats i en kyrka på grund av att en församlingsmedlem hade ett vapen i kyrkan. Och Joe Biden sa så här i september. Vi kan spela klippet. Så här sa Joe Biden efter att Texas då hade infört den här lagen som gjorde att man skulle ha rätt till att bära vapen i kyrkor och andra offentliga miljöer. Joe Biden sa så här då.
And the second one is on the dealing with firearms. It is irrational, with all due respect to the governor of Texas, irrational what they're doing. On the very day you see a mass shooting, I guess the numbers now, I was on a plane the last 2.5 hours, they got up to 5 killed, and we're talking about loosening access to have guns, be able to take them into places of worship, store them in school. I mean, it's just absolutely irrational. It's totally irrational.
Och ja, det här uttalandet såklart, när det har hänt en sån här fruktansvärd incident, men där människoliv ändå har blivit räddade av att en person hade ett vapen i en kyrka. Ja, det väcker ju kritik mot Bidens uttalande. Var hans analys verkligen så genomtänkt? Och är man en vän av rätten att bära vapen, så kommer man såklart att använda det här mot Biden, och det är precis det som görs. Men ja, vi får se också hur Biden förhåller sig till det här nu i framtiden. Det kommer ju bli en fortsatt diskussion om vapen, och vapen är en stor fråga. Men det var lite om det. En annan sak om Joe Biden, det är att han har, ja, han tror ju som sagt att ekonomin befinner sig i en omställning och att man måste göra en grön omställning bland annat. Och han uttalade sig nyligen att vi måste komma bort från fossila bränslen. Han pratade på Fox and Friends och sa att de som jobbar till exempel i kolgruvor, de måste omskola sig, och de kan väl börja lära sig programmera, sa han. Och ja, det här kan man se på 2 sätt. Joe Biden vill få det här att framstå som att han tycker inte att kolarbetare är för dumma för att lära sig programmera, utan de är smarta, så de kan visst lära sig dataprogrammering. Men det är också väldigt lätt att tycka att du har verkligen huvudet i det blå, och ja, du menar att de här ska omskola sig, de har jobbat i gruvor hela livet och nu ska de bli programmerare. Okej, de kanske inte är dumma, men jag tror inte att de vill det, skulle många säga. Och ja, jag skulle säga att det är så det här uttalandet kommer att användas. Det kommer att användas för att beskriva Biden som en elitist som inte förstår vanliga arbetares vanliga umbäranden, skulle jag gissa. Så att han uttryckte sig foot in the mouth, brukar man säga om Joe Biden, och jag tror att det här var ett sånt uttalande. Biden har också uttalat sig på Tunnelmöte den 31 december om en annan sak, och det var att han fick en fråga från publiken om man skulle kunna tänka sig att ha en republikansk vicepresidentkandidat, och vi kan spela det klippet också, för på den frågan så svarade Biden så här.
Our 21-year-old son said the other night, I wonder if Joe Biden would consider choosing a Republican as a running mate.
The answer is I would, but I can't think of one now. No, 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 no. Look, here, let me. No, I'm serious. No, here's what I mean. Let me explain that. You know, there's some really decent Republicans that are out there still. But here's the problem right now of the well-known ones. They've got to step up.
Ja, man skulle kunna spekulera i vem det skulle kunna bli. Han var ju själv inte, ja, han menade själv att republikanerna är inte redo, men jag kan vara öppen ungefär. Men man skulle kanske säga nu, kunna tänka sig en person som Mitt Romney. För Mitt Romney är, han var visserligen republikanernas kandidat 2012, men han är relativt moderat och har ungefär samma syn som Biden i många frågor. Och framförallt så är han Trump-kritisk. Han tillhör inte den republikanska pro-Trump-falangen. Och har varit en av de mest kritiska stora republikanerna som öppet gett kritik mot Donald Trump. Så att det skulle väl kunna vara ett namn i så fall. Men jag tror inte att det är så otroligt. Men vi får se helt enkelt om Biden går vidare med de här tankarna. En annan sak om ju Biden, det har att göra då med riksrättsprocessen mot Donald Trump. Och han har tidigare fått en fråga om han själv skulle kunna gå med på ett kongressförhör. Om han blev kallad till kongressen för att förhöras om sin egen roll när det gäller Ukraina och Burisma Holdings och hans son Hunter Biden och så vidare. Och allt det här som hela riksrättsprocessen centrerar kring. Och tidigare har han sagt nej, men nu har han ändrat sig nu och sagt ja, att när kongressen kallar måste man ju komma. Så han insåg väl att han hade, ja, självklart måste man komma om kongressen kallar. Men det var lite om det. Vi går vidare till nästa kandidat och det är Pete Buttigieg. Och Pete Buttigieg också gett sig in när det gäller det här med Ukraina. Och han fick en fråga för några dagar sedan. Och då sa han att om han hade haft en son, han har inga barn, Pete Buttigieg, men om han hade haft det så skulle inte han ha låtit, han skulle inte tycka att det var rätt om sonen satt i en styrelse för ett företag i ett land där han själv var ansvarig för att utreda korruption. Det ansåg han var fel. Så att det var en direkt, eller ganska tydlig kritik och pik där mot Joe Biden. Och Biden-kampanjen, de valde att inte kommentera det. Men det visar ändå att till och med demokraterna nu börjar använda det här vapnet för liksom att verkligen rikta in sig mot Joe Biden. Så att det här med riksrättsprocessen mot Trump, det kan kanske också skada deras främsta frontrunner. Det verkar göra det i alla fall lite grann. En annan sak som kan nämnas, Cory Booker har inte berättat så mycket om, och jag kommer inte berätta några djupa saker om honom i det här avsnittet, men det finns en person, en republikan, som kanske kommer att försöka utmana honom om senatsplatsen hemma i New Jersey, och republikanen heter Hirs Singh, och han har indisk påbrå, hans föräldrar immigrerade från Indien, och ja, han har indisk påbrå, och hans stora fråga är infrastruktur. Singh vill satsa på infrastruktur i New Hampshire och i USA, och han vill också stoppa illegal immigration, därför att illegal immigration, det är som att sätta ett finger i ögat på dem som invandrar illegalt, som hans föräldrar, och han hoppas kunna vinna den republikanska nomineringen och sen utmana Cory Booker om senatsplatsen. Så att två minoritetskandidater kanske vi kan få se i ett senatsvalsrace i New Jersey om inte annat, om det nu går dåligt för Cory Bookers presidentkampanj. Nästa sak vi kan berätta lite om då, det är Elizabeth Warren. Som jag sa tidigare, det går inte så bra för henne. Hon har sjunkit i opinionsmätningar och hon har sjunkit i kampanjintäkter. Och många befarar nu, eller jag läste en artikel på Politico snarare, att Elizabeth Warren, det finns en risk att hon går samma öde till möte som Howard Dean. Howard Dean var ju en väldigt liberal kandidat i demokraternas primärval 2004, och många trodde att här har vi kandidaten som verkligen kan slå och bli demokraternas kandidat, men han gick en ganska sakta död till möte, så han gjorde bort sig med några tabbar, och sen så vart han helt enkelt bortglömd och kom ingen vart. Och Elizabeth Warren gör nu allt för att undvika Howard Deans öde. Hon har lagt om kampanjtaktiken lite grann och hon tar emot mer frågor från väljare och sådär än hon gjorde tidigare. Jag har berättat om det förut. Men hon också fokuserar mer på kvinnor. Det är ju så här att nu finns det bara två kvinnor kvar i racet. Det är hon och Amy Klobuchar. Och Elizabeth Warren satsar på att försöka locka kvinnliga väljare. Nu när hon har möjlighet till det på ett annat sätt än tidigare då, eftersom det inte finns så många kvinnor kvar i racet. Så att det är hennes nya strategi, satsa på kvinnor. Och hennes stora hot då, de kommer från två sidor. Dels från Bernie Sanders som nu har gått om henne på vänsterflanken. Och dels också från höger, där främst Pete Buttigieg. utmanar henne. Så att hon har två fronter att utkämpa samtidigt. Hon har fått kritik för sitt Medicare for All-program, att det är för dyrt och så vidare. Men hon har fått stöd också av en kvinna, och det är Arianna Presley, en av kvinnorna från The Squad i kongressen. De andra, de stöder Bernie Sanders, men Arianna Presley stöder Elizabeth Warren och kampanjen för henne, tillsammans med henne just nu. Så att där har hon stöd av en kvinna, och det är just de här kvinnogrejerna nu som Elizabeth Warren verkligen slår på för att på något sätt kunna ta sig vidare. Och det märkte man också i den senaste debatten den 19 december när hon gjorde också en del utspel då, som har med kön att göra. Elizabeth Warren avslutade också året med att kritisera de rika, och det gör hon väl alltid, men ja, det sa hon nu i år också. Bernie Sanders då, som har gått om på vänsterfronten, han har opinionen med sig nu, han har pengar, men däremot är en sak som har legat honom till last ganska länge, det är hans ålder. Och som sagt, han hade en hjärtattack i oktober, och dessförinnan i september så fick han en hostattack på ett event i South Carolina som gjorde att han fick avbryta det. Och redan då så lovade han att släppa ett läkarutlåtande, en bedömning om han var fit for fight och ready for office. Och nu har han släppt några läkarutlåtanden, och de doktorer som undersökt honom, de säger att han är vid god hälsa och att han har 50% högre kapacitet än de flesta i hans ålder. Och det är såklart goda omdömen om hans hälsa, men han är fortfarande väldigt gammal, han är snart 80 år gammal, Bernie Sanders, och han är den äldsta presidentkandidat som USA någonsin haft faktiskt, så att han behöver nog de här läkarna för att intyga att han är vigör, så att säga. Tulsi Gabbard ska vi också säga några ord om. Hon är väldigt intressant därför att hon har sagt två saker som gör att hon blir mer och mer intressant som kandidat, trots att hon inte heller kommer att få med i nästa debatt. En sak, det är att hon lade ner sin röst. Hon vill inte rösta för att fälla Trump i riksrätt. Och hon har nu släppt en video där hon beklagar sig över riksrättsprocessen mot Donald Trump och säger att den kommer förmodligen att öka chanserna för Donald Trump att vinna, säger hon, att demokraterna håller på att göra bort sig. Och hon släppte den här videon på Twitter, och jag kan spela klippet där.
In 2020 we will have a new president in the White House, but the real question is, how many of you do not want that to be Donald Trump? I definitely don't. But unfortunately, the House impeachment of the president has greatly increased the likelihood that Donald Trump will remain the president for the next 5 years. Now, first, we all know that Trump is not going to be found guilty and removed from office by the U.S. Senate. It's not going to happen. Second, the impeachment, in my view, will actually increase his support amongst voters, and it's going to make him harder to defeat. Furthermore, the House impeachment has increased the likelihood that Republicans will take over the House of Representatives. So I'm really concerned that because of this House impeachment, we will end up not only with Donald Trump as president from 2020 to 2024, we'll actually end up with a Republican-controlled Senate and a Republican-controlled House. This is going to be a disaster for our country.
Det var alltså Tulsi Gabbard, och hon menar alltså, som hon säger i videon, att senaten kommer inte att fälla Donald Trump, och det här är bara, vi demokrater kommer få problem av det här. Och det här är någonting som jag pratar om också i tidigare poddar, att demokraterna, de har inte konstitutionen med sig i det de gör, och det gör att det här kommer bli ett problem för demokraterna, inte för Donald Trump i längden. Men det var Tulsi Gabbard, och återkommer till henne lite längre fram. Inför årsskiftet nu då, 2019 till 2020, så har vi fått se två frontkandidater kan vi säga. Den främsta är såklart Joe Biden, men det är även Bernie Sanders. Och de här två har en sak gemensamt som de andra kandidaterna inte har. Det är att båda har haft ett relativt stabilt stöd under hela valåret 2019. Joe Biden har nästan alltid varit frontrunner, men han har alltid haft ett stöd kring, ett ganska kraftigt stöd kring 27% under väldigt lång tid, 25-27 och lite uppåt sådär. Och Bernie Sanders har haft ungefär 10% mindre, men det har ändå varit ett stabilt stöd. Men av de andra kandidaterna, Elizabeth Warren och Pete Buttigieg, de har gått upp och ner på ett helt annat sätt. Så att de två stabila kandidaterna, det är Bernie Sanders och Joe Biden. Och vill man ha en chans så är det de två man måste försöka besegra. Och det är intressant. Amy Klobuchar då, hon som vann den förra debatten, vad ska man säga om henne? Hon åker runt och kampanjar för fullt, och just nu är hon i New Hampshire. Och hon har just gjort en grej som tillhör det här, som gör amerikanska presidentval så oerhört charmiga och spännande. Hon har nämligen grävt ner sig i UFO-frågan. utomjordingar. Och orsaken till det beror inte på att hon personligen tror på UFOn, eller det vet jag inte om hon gör eller inte, men det beror framförallt på att det finns en ganska stark UFO-rörelse i USA, människor som tror på UFOn, och de är också väljare och man behöver deras röster också. Och Hillary Clinton, Bill Clinton, Bernie Sanders och även Barack Obama har talat till de här grupperna, för de är ganska stora i vissa delstater och de är stora i New Hampshire. Och nu har även Amy Klobuchar gjort det, och hon intervjuades i ett sammanhang, och hon hade då fått en fråga tidigare i New Hampshire om en pilot som heter David Fravor där, som 2004 hävdade att han hade jagat iväg en alien med sitt flygplan. Och hon fick en fråga om det, och hon hade läst på och läst om det där, och hon uttalade sig att man vet inte så mycket om vad som hände och så vidare och så vidare. Så att hon gav sig inseröst i den här frågan alltså. Och hon gjorde det såklart för att på något sätt locka alien-communityt i New Hampshire att rösta på henne. Och det här är ju extremt charmigt med amerikansk politik, för det skulle inte hända i Sverige. Men jag menar, i USA, du är helt, ja, alltså väljarna är väljarna. Du måste ta dem seriöst, vad de än tror och tycker och tänker, därför att det är de som kommer att rösta på dig. Du kan inte liksom ha näsan i vädret och tro att du är finare eller bättre eller smartare än dem. Det går inte i amerikanska val, och i synnerhet inte i de här retail-politikstaterna, Iowa, New Hampshire, Wisconsin, South Carolina och sådär. Så att det är ju helt, ja, det här är charmigt tycker jag. Så att det var jättekul. Sen i frågan kanske, ja, jag tycker inte att den är så intressant, men liksom fenomenet är intressant. Så att det är ju fantastiskt att sådana här saker kan ske tycker jag då. Och det är utan tvekan en av de mest underhållande aspekterna med den amerikanska demokratin. Vad kan sägas mer? Det är så här också, som sagt, nästa debatt, den hålls snart, och Andrew Yang, han kommer inte få vara med på debatten, men han hade hoppats det, och han hade hoppats att Demokraterna själva hade kunnat gjort en opinionsundersökning till, därför att om han hade fått stöd från en ytterligare opinionsundersökning så hade han fått vara med. Så han skrev ett brev, Andrew Yang, till The Democratic National Committee, där han frågade om han skulle kunna göra en egen opinionsundersökning inför debatten då den 14 januari. Och då svarade DNC att man kommer inte att hålla en egen opinionsundersökning, utan man litar på de officiella som finns, därför att man vill ju vara en opartisk del av det hela. Så att det innebär att Andrew Yang kommer inte att få en opinionsundersökning till, och det innebär att han kommer inte att få vara med ja, i princip all sannolikhet kommer han inte att få vara med på nästa debatt. Och tråkigt för honom, men ja, sånt är livet, för inte bara för honom utan för många kandidater. Men han har varit såklart väldigt besviken på det här. Demokraterna då, vad ska deras strategi vara för att besegra Donald Trump? Michael Moore, som sagt, han tror att Donald Trump vinner om man väljer en moderat kandidat. Och i min förra podd så var jag inne på att demokraterna måste lära sig att prata vettigare om ekonomin. De kan inte säga att ekonomin går dåligt och det är Trumps fel, därför att faktum är att ekonomin går bra. Men demokraterna har inte lärt sig det här än, utan de fortsätter på spåret. Elizabeth Warren gjorde det, Joe Biden gjorde det, Pete Buttigieg gjorde det nyss, att hävda att ja, men ekonomin, det funkar inte för vanligt folk. Och det här är ett argument jag inte tror kommer fungera i längden, och om några veckor så tror jag att de kommer att ställa om strategi helt enkelt. Om vi går vidare då till den stora nyheten för dagen kan man säga. Det är ju så här att USA under på order av USAs president Donald Trump har med en drönarräd dödat Irans högste general Soleimani. Och man gjorde det i Bagdad i Irak i förrgår blir det väl. Och det här är någonting som, de som står på Trumps sida, vilket jag gör, anser att det här är en seger för USA, att det är viktigt och att det var rätt. Men demokraterna är kritiska. Nancy Pelosi, som leder representanthuset, hon är kritisk till att kongressen inte informerades. Joe Biden, han har gjort ett uttalande att det här är som att tända dynamit. Och Tulsi Gabbard, hon gjorde också ett uttalande där hon är kritisk till regime change wars, som hon alltid är, och hon sa så här, Tulsi Gabbard.
Trump's actions last night in bombing the Baghdad airport with the targeted killing of Iran's top military general was an act of war, with no authorization or declaration of war from Congress. He has put us in a state of war with Iran and has seriously escalated this tit-for-tat conflict, pushing us deeper into an endless quagmire. So the question is, what's the end goal? What are we trying to achieve here? Trump's policies are short-sighted, damaging, and undermining our national security. We need to get out of Iraq and Syria, bring our troops home, This is the only way that we're going to prevent ourselves from being dragged deeper and deeper into a war with Iran.
Pete Buttigieg, han också hållit ett tal och han talade på talmöte igår och han sa så här om det som inträffade.
If you've had anything to do with Middle East policy or security, you know that Qasem Soleimani was not a good guy. He has blood on his hands from countless operations against American interests, American allies, and American citizens. It's also the case that if we have learned nothing else from the Middle East in the last 20 years, it's that taking out a bad guy is not a good idea unless you are ready for what comes next. So there are a lot of questions that Americans are asking today. First of all, was this decision made carelessly or was it made strategically? Was there any preparation for the secondary effects and the effects that are going to come after that? From an extremely provocative act that both of the last two administrations decided not to do in one of the most volatile and unstable times, in one of the most volatile and unstable places in the world. Was Congress consulted? Because the last time I checked, the power to go to war in the United States of America rests with Congress. Were our allies consulted? Because we have allies whose life and death interests, right alongside ours, are at stake in the decisions that were made. America is going to be asking those questions in very serious terms over the next few days. As a military intelligence officer on the ground in Afghanistan, I was trained to ask these questions before a decision is made. And I know right now, across the country, a lot of families with members of the military are going to be holding each other a little more tightly, wondering what this might mean. Even as we have citizens in and out of uniform right now, as we speak, who may be in danger across the region. And we will learn more and decide more as a people, as a country, in the days to come. But one thing I am certain of right now is this. This must not be the beginning of another endless war.
Så att vad det här har gjort då, det här tillslaget mot Irans toppgeneral, det är att det har fört in utrikespolitik verkligen på nytt på agendan. Och det är inte helt omöjligt att det här kommer att ge lite mer liv i Tulsi Gabbards prat om att vi måste vinna Vita huset för att stoppa regime change wars. Eller hon måste vinna huset där, Vita huset därför. Så att vi får se om det här ge liv till den sidan av kampanjargumenten. Donald Trump har själv uttalat sig om att han vill inte störta den iranska regimen, att det här är inte ett krig, men USA kommer att markera när det behövs. Och jag tror att vill man på något sätt försöka hävda att nu är Trump in i ett nytt stort krig, så tror jag inte man kommer komma så långt, därför att Trump vill inte ha krig. Men det är ändå intressant att det här nu har förts in på dagordningen i presidentvalskampanjen. Och med det sagt så avrundar vi det här avsnittet. Jag kommer att komma med ett nytt avsnitt som sagt ganska snart om de nya reglerna. Vi får se om det kommer imorgon eller övermorgon eller så. Men snart, så håll utkik, vi hörs. Det var avsnitt 1001 av amerikanska nyhetsanalyser. En podcast som finns för att ge det perspektiv på USA som svensk media inte ger. Stöd mottages tacksamt på swishnummer 070 30 28 95 0. Alltså 070 30 28 95 0. Eller genom att via hemsidan stödja på PayPal, Patreon eller bankkonto. Mitt namn är Ronny Berggren. Det var allt för idag. Tack för att ni har lyssnat. We'll be right back.